Hej och välkommen till Meditera Mera. Den här podden görs av mig, Axel Wennhall, och min kollega Gustav Nord. Sedan starten 2018 har vi träffat några av Sveriges och världens främsta meditationslärare, psykologer och forskare för att lära oss mer om hur meditation kan bidra till ett mer närvarande, medvetet, meningsfullt och kärleksfullt liv. Jag vill ta dig tillbaka till 2018 då jag och Gustav gick och pratade om vad vårt mål med podden var precis innan vi skulle släppa vårt första avsnitt. Gustav hade precis redigerat en podd som hette Utbildningspodden och som hade lyckats nå 4000 nedladdningar. Och jag minns att vi sa till varandra att om vi skulle kunna nå så många så var vi riktigt nöjda med vårt arbete. När jag spelar in det här så närmar sig Meditera Mera nästan 1 miljon lyssningar. Och för oss så bevisar det egentligen två saker som hänger ihop. Och det första är att intresset för meditation, mindfulness och inre utveckling växer i Sverige. Och vi tror att det gör det för att vi är allt fler som inser att vi behöver mer närvaro och medvetenhet i våra liv. Om du har lyssnat på podden från säsonget har du säkerligen hört att den har utvecklat sig lite grann säsong för säsong. Även om den till stora delar är sig lik. Och en nyhet som du kanske inte känner till är att du nu hittar transkriberingar till de flesta avsnitten på vår hemsida mindfully.nu. Om du också skulle vilja läsa om vad som sägs i avsnitten. Podden kommer garanterat att fortsätta att utvecklas. Kanske kommer den förändras mer, men syftet kommer att kvarstå. Meditera Mera är en podd för oss som är nyfikna och samtidigt kanske lite skeptiska på hur meditation kan bidra till ett mer närvarande och lite lyckligare liv. Men det är ju egentligen inte meditation som är den stora grejen. Det är vad meditation kan lära oss som är det viktiga. För egen del har förmågan att bli medveten om mina tankar, alltså att jag kan se dem lite utifrån och därigenom bryta identifikationen med dem, utan tvekan varit det viktigaste jag lärt mig i mitt liv. Och samtidigt så är det så att när jag inte tror på allt jag tänker så är det också det mest självmedkännande jag kan göra. Jag behöver dagligen öva eller påminna mig om det här, alltså att vara närvarande så att jag också kan vara mig själv. Och precis det vill vi dela med oss av i den här podden. Och det gör vi framförallt genom att bjuda in gäster så att vi kan få ta del av deras perspektiv, erfarenheter och visdom. Och vår ambition är att så många som möjligt ska upptäcka det här. Det är därför podden har varit gratis att lyssna på. Och det kommer den fortsätta att vara. Men den kanske största anledningen till varför vi kan göra podden och att vi kan hålla den gratis är att vi 2020 startade den svenska meditationsappen Mindfully. Sedan dess har Meditera Mera varit en del av appen. Mer konkret betyder det att avsnitten släpps i appen först och att i appen så behöver du inte heller lyssna på det här eller någon annan typ av reklam. Meditera Mera kommer som sagt fortsätta att vara gratis att lyssna på, men om du vill stödja podden så gör du det bäst genom att ladda hem Mindfully. Och den främsta anledningen till att ladda hem Mindfully är inte att lyssna på de här avsnitten utan reklam, utan det är att du får ta del av det kanske största biblioteket av meditationer och kunskap inom mindfulness på svenska. Appen består idag av 3 delar, meditation, kunskap och sömn. Här hittar du bland annat vår meditationsresa som är för dig som vill lära dig att meditera och för dig som vill gå djupare i din meditationspraktik. Det finns också anpassade meditationer för alla olika tillfällen, från när du är stressad, har svårt att sova eller ska hem till svärföräldrarna. Vi har också haft förmånen att kunna samla några av Sveriges ledande mindfulnesslärare, psykologer och forskare som lärare i appen. Och många av dessa har du kanske redan hört här i Meditera Mera. Via länken som du hittar till det här avsnittet kan du prova Mindfully utan kostnad i 30 dagar istället för 7. Så jag vill varmt rekommendera dig att ladda hem Mindfully och se om det finns en meditation eller flera som passar dig. Du kan också stödja podden Meditera Mera genom att dela dina favoritavsnitt till dina vänner och din familj, så att vi på så sätt kan få fler att vakna upp från tankarnas drömvärld till ett liv i närvaro och medvetenhet. Tack för att du lyssnar. Här kommer nästa avsnitt av Meditera Mera. Varmt välkommen till Meditera Mera med mig, Axel Wennhall, som ställer frågorna, och Gustav Nord bakom lurarna. Vi är på väg hem till Camilla Sköld för ett kärt återbesök i podden, och vi ska prata om meditation och trauma. Camilla Sköld är doktor i neurovetenskap och är legitimerad sjukgymnast, och hon har utövat meditation och mindfulness sedan 1999. Hon är grundare av Center for Mindfulness Sweden och initiativtagare till och kursansvarig för mindfulnessbaserad stresshantering på Karolinska institutet. Camilla är dessutom en av våra lärare i Mindfully, där hon har tagit fram en serie om självmedkänsla. Men idag ska vi prata med Camilla om trauma. Vad är det? Och hur kan vi lära oss att leva med våra trauman? På vilket sätt kan meditation och mindfulness hjälpa till? Eller kan meditation till och med vara skadligt? Och vilka tips har Camilla till alla oss som vill leva ett mer närvarande liv? Hej Camilla!
Hej!
Tack för att vi fick komma hem till dig idag.
Ja, ni är så välkomna.
Vi ska ju prata om meditation, mindfulness och trauma idag.
Mm.
Men innan vi sätter igång så tänkte jag att vi ska ha en landningsmeditation.
Mm.
Som du och jag och Gustav kan göra här hemma i ditt vardagsrum. När vi sitter här i soffan och du sitter på en stol mitt framför oss. Och den här meditationen är såklart även för de som lyssnar.
Mm.
Det här är en meditation som man kan göra egentligen vart man än befinner sig. Och du som lyssnar kanske är ute och går. Sitter på en buss eller på ett tåg. Så vänd bara din uppmärksamhet mot ljuden som du hör. Så den här enkla men kanske inte alltid helt lätta instruktionen att bara lyssna. Och samtidigt som du observerar de olika ljuden, så notera om du också kan lyssna till tystnaden som omger dem. Och det spelar ingen roll hur många gånger uppmärksamheten har vandrat iväg och du har vänt tillbaka den. På samma sätt kan du vända tillbaka uppmärksamheten om du märker att du blir distraherad under det här samtalet. Och så kan vi avsluta den här korta landningsmeditationen.
Tack.
Tack. Hur kommer det sig att du är intresserad av just trauma?
För mig har det känts ganska naturligt att vara intresserad av trauma. I och med att jag jobbar med mindfulness-baserade program och compassion-fokuserade program, så finns trauma med och närvarande. Så trauma har varit med hela tiden, men jag har nu på senare tid fördjupat mig ännu mer i det, kan man säga. Och det har blivit lite tydligare vad det är som är hjälpsamt vid trauma och vad det är som kan vara mer utmanande vid trauma.
Mm. Mm. Just vad som är hjälpsamt och vad som kan vara utmanande med hjälp av mindfulness tänker jag att vi ska fördjupa oss i. Men först och främst, vad är trauma?
Ja, först och främst så kan man säga att trauma kan ju vara att man har varit med om en traumatisk händelse. Det är ju det som kanske de flesta kopplar samman med trauma. Och det kan vara att man själv har varit med om en traumatisk händelse. Men det kan också vara så att det är någon nära en som har varit med om trauma. Och nu under den här perioden som vi har varit i alldeles nyligen med pandemi och så vidare. Så kanske man har man arbetat inom hälso- och sjukvården till exempel. Så är man med om andras trauma väldigt mycket och ser på nära håll. Det som man då kallar för mer sekundär traumatisering. Så det är en form av trauma som är kopplat till en händelse eller flera händelser. Men sen så finns det också en annan form av trauma som man kanske inte pratar om lika mycket men som kan vara ett trauma som man har varit med om under lång tid. Man kallar det ibland för typ 2-trauma när man har kanske under sin uppväxt utsatts för mer eller mindre omfattande trauma. Och det kan vara i form av, inte sällan om man har missbruk i familjen och så vidare. Och det kan komma till uttryck i en form av att man inte har blivit sedd eller fått det man har behövt och så vidare. Och när det är många sådana händelser under många år så är det, ansamlas det och det är dramatiskt. Mm. Kan man säga. Mm.
Jag läste någonstans att ordet trauma betyder sår.
Ja.
Och att är det så att på ett sätt att trauma är sår som vi får någon gång under vårt liv och som inte riktigt blir läkt?
Ja men absolut. Och det är inte alltid så att vi inte riktigt är i kontakt. Vi kanske har det pågått länge så är vi så vana vid det så vi nästan inte är medvetna om att det kanske är traumatiskt för oss. För det har blivit som en... Men det är så som vi alltid har levt så vi vet inte riktigt att det är ett trauma. Men som kan börja, vi kan börja få syn på när vi börjar vara medvetet närvarande. Så kan de börja dyka upp.
Just det, så att börja meditera kan få en att upptäcka också att man har bär på ett trauma.
Precis, absolut. Det gör det ju. Det finns ju en stor omedvetenhet om trauma. Och jag tror i och för sig att många som arbetar mer på djupet som med terapi och så vidare och jobbar med sådana här program som jag jobbar med är ju mer medvetna om att bakom mycket av det som kommer till uttryck på annat sätt såsom beroende eller andra typer av sjukdomar också väldigt ofta har trauma i botten.
Om man lyssnar till det här och så är man lite osäker på om man har ett trauma med sig. Hur kan det återaktiveras i form till exempel om man mediterar eller vid en annan situation? Vad finns det för signaler? Eller?
Det kan ju återaktiveras när vi övar. Gör olika meditativa övningar och inte minst när man börjar rikta kärleksfullhet till sig själv så kan trauman börja framträda. För man brukar uttrycka det ibland som att det finns ingenting som avtäcker bristen på kärlek så mycket som när man ger kärlek. Så när vi ger oss själva kärlek så kommer vi i kontakt med alla de gånger vi inte har fått kärlek eller kärlek i olika former, att vi inte har fått det vi har behövt i ett enskilt ögonblick. Så det avtäcker våra trauman. Samtidigt som det också naturligtvis är det hjälpsamma. Så att det är hur vi kan arbeta med hur vi möter traumat. Så det är ju både att det aktiverar, kan aktivera gamla trauma. Men det kan också hjälpa till att läka gamla trauma.
Mm. Och det viktiga här är väl också definitionen att det kan aktivera och läka, men det kan inte egentligen skapa ett trauma, utan att det snarare är att vi upptäcker någonting som fanns i oss.
Precis, det är alldeles rätt. Att det är övningarna eller det vi gör kan inte skapa trauman, utan det kan bara avtäcka det som redan finns.
Mm. Mm. För jag tänker att det här samtalet är så viktigt och intressant, för att en av instruktionerna i meditation och som vi använder i appen bland annat är ju att det handlar inte om vad vi upplever utan hur vi relaterar eller hur vi förhåller oss till det vi upplever. Men sen verkar det då att det finns situationer där det inte riktigt går att relatera till det vi upplever, utan att vi hamnar i någon sorts frys eller kämpaläge, att där kroppen på något sätt spänner sig eller vi tappar helt enkelt den medvetna kontrollen.
Ja, absolut.
Så jag tänker att det som jag tror skulle vara väldigt värdefullt i den här diskussionen, och det jag är väldigt nyfiken på också, är att vi tillsammans utforskar, okej, men hur kan vi ändå arbeta, och finns det situationer då vi kanske behöver ta bort meditationen till exempel, eller hur kan vi använda meditationen på ett så skickligt sätt som möjligt när det här händer, och på samma sätt det som kan avtäcka kan också läka. För det är det jag tänker är nyckeln, att vi vill komma till den läkningen.
Absolut.
Och att vi kanske kan röra oss i ett lite vidare spann, att även om trauma har en del, så att möta så kallade negativa eller jobbiga upplevelser är ju en del för alla som praktiserar meditation.
Absolut. Och det man brukar prata om är att det finns en teori som kallas för polyvagalteorin, av en som heter Stephen Porges, som pratar om det här och pratar om hur vi kan röra oss i vårt toleransfönster. Så när vi utövar meditation, och det kan ju aktiveras i andra sammanhang också, men om vi tar när vi utövar olika meditativa övningar, att se, kan jag röra mig inom mitt toleransfönster och närma mig gränsen för mitt toleransfönster? För då kommer mitt toleransfönster så småningom att vidgas, så att mitt toleransfönster blir vidare. Sen så kan vi helt plötsligt, för det här är, och jag tyckte att du var inne på och frågade efter det lite grann också, men att vi helt plötsligt kan hamna utanför vårt toleransfönster, för det är ju automatiska skyddsmekanismer som finns i oss, och det är ju rent neurologiskt så att vi helt plötsligt kan hamna utanför vårt fönster, och då slår de systemen till, kan man säga.
Mm.
Och det ena är ju att vi blir överaktiverade, och det är ju det som när vårt hotsystem slår till, så att vi antingen går i kamp med eller vi flyr ifrån det som vi träffar på. Och det tar ju sig till olika uttryck, och när vi vänder det inåt så är det ju inte att vi kan ju inte kanske springa ifrån oss själva, utan vi försöker inom oss springa ifrån oss själva. Och ett sätt att springa ifrån sig själv kan ju till exempel vara att stänga ner eller och så vidare. Eller om vi går till attack mot oss själva, som vi gör när vi till exempel börjar kritisera oss själva.
Och det andra då är att underaktivera sig.
Just det.
Ja.
Det andra alternativet är då att vi hamnar i det som man kallar för hypoaktiverad eller underaktiverad. Och då hamnar vi mer i frysläge. Då har vi ju väldigt liten kontakt med oss själva överhuvudtaget just då. Det kan ju komma till uttryck som att vi dissocierar till exempel. Eller att vi hamnar lite grann så som man gör när man hamnar i frys. Att man fryser, antingen liksom stelnar till i kropp kroppen eller blicken fryser eller och så vidare. Så det kan bli en underaktivering helt enkelt. Mm. Och det är hur vi möter det i oss själva och i en grupp hos någon annan om man leder en grupp är ju på lite olika sätt beroende på om man är hyperaktiverad eller hypoaktiverad då.
Just det. Mm. Och vad finns det då för olika sätt eller metoder för att kunna möta de här två olika över och under när det väl händer?
Är man mer i fight eller i flykt och kampsituation så att det är vårt hotsystem som är aktiverat så kan man säga att generellt sett att försöka grunda sig. Kanske kontakt med underlaget. Och i första hand man kanske prövar att vara i kontakt i sin egen kropp. Men är man fortfarande för aktiverad för att vara i sin egen kropp så kan det vara så att vi behöver rikta vår uppmärksamhet utanför oss själva. Fokuserad uppmärksamhet utanför oss själva är hjälpsamt. Eller fokuserad uppmärksamhet överhuvudtaget är hjälpsamt. Och ju längre ifrån det aktiverade stället man riktar sin uppmärksamhet, desto mer tenderar det att lugna sig. Så är man aktiverad till exempel i andningen som är väldigt vanligt att man blir aktiverad i när man till exempel kommer i kontakt med trauma och kanske rädsla och så vidare, så är oftast andningen inblandad och då kan det vara att bara flytta uppmärksamheten någon annanstans än i andningen. Kan vara hjälpsamt. Någon annanstans i kroppen eller i kroppens kontakt med omgivningen, med golvet eller med stolen och så vidare. Och lugnar det sig inte då heller så kan man flytta uppmärksamheten utanför kroppen. Titta på något, lyssna till någonting. Mm. Och lugnar det sig fortfarande inte så kan man bara välja att göra något helt annat. Hur kan jag hitta någonting annat som fyller på mig själv eller som jag vet vanligtvis fyller på mig själv. Att gå ut i naturen eller lägga sig och ta ett varmt bad eller vad det nu kan vara. Något beteendemässigt som kan vara till hjälp.
För när jag hör dig beskriva det här så det som slår mig är just hur viktigt det är. Och det tycker jag också är en del av meditationens kanske viktigaste uppgift är ju att bli mer medveten om sig själv, vad man själv behöver och vad som fungerar för en själv.
Mm.
Och vi är så vana att vilja följa instruktioner.
Mm.
Och det fyller verkligen sin funktion att kunna följa guidade meditationer. Men att verkligen hålla de här instruktionerna som en sorts, vad ska man säga, som en sorts förslag.
Precis.
Istället för en sanning eller något rigid. Utan vara väldigt flexibel kring dem och känna in. Okej, men fungerar det här för mig just nu?
Mm.
För just det här, det som du beskrev, andetaget används ju väldigt ofta som ett ankare i meditation.
Ja.
Men om jag förstått det rätt så kan det återaktivera trauma.
Absolut. Mm. Mm.
Så, och se att ankaret, eller andetaget är bara ett ankare. Alltså det fyller den funktionen att vi kan ta hjälp av andetaget för att fokusera, att kunna ha vår uppmärksamhet i det innevarande ögonblicket med hjälp av förnimmelsen av andetaget, men du kan likväl använda dig av en tå eller ett lillfinger.
Mm. Absolut. Och du är inne på en annan viktig aspekt där som också är väldigt värdefullt. Och det är att ge utrymme för mer valmöjligheter.
Mm.
Och att vara med sin uppmärksamhet på något annat ställe i kroppen till exempel. Men också att bjuda in att vi kan ha ögonen öppna. Och speciellt kan man säga om vi har blivit hypoaktiverade så tenderar vi att liksom gå in väldigt mycket och det blir liksom frys i hela vårt system. Och då kan ett sätt vara att bara öppna blicken och få kontakt med omgivningen. Så kan den här hypoaktiveringen, alltså underaktiveringen, släppa. Så att vi liksom söker lite kontakt och också den här att det blir frys i kroppen. Att faktiskt bjuda in att man kan röra lite grann på sig. Så att man inte, väldigt ofta så sitter vi ju stilla i meditation. Men när vi har hamnat i i underaktivering så behöver vi bjuda in lite rörelse så att man inte känner att man är nästan blir fastlåst i sin kropp.
Mm.
Och det är viktigt att när man gör guidningar att man påminner om de aspekterna som, precis som du sa, att det är förslag eller inbjudningar. Men att lyssna till sig själv i första hand, att det är liksom det viktigaste.
Mm. Jag är också lite nyfiken på det. Jag fastnade vid det du sa, att just det här med att kunna rikta kärlek till sig själv kan på ett sätt återaktivera ett trauma. Mm. Och på ett annat sätt så är det en form av läkemedel.
Mm.
Eller ett botemedel kanske mot trauma.
Mm.
Hur kan vi förhålla oss till den paradoxen? Och hur kan vi förhålla oss till det kanske framförallt när det är svårt att rikta kärlek mot sig själv?
Mm. Min erfarenhet är ju med små steg. Att ta det varsamt och med små steg. Att närma sig den här gränsen eller det här, om man tänker sig på fönstret som jag nämnde, att vi närmar oss gränsen av vårt fönster, eller fönstret kan vi också föreställa oss att det är vår trygga zon, så närma oss gränsen för vad vi är trygga och vad vi blir utmanade.
Mm.
Så att närma oss den gränsen och backa och göra det med små steg. Och man brukar generellt sett också säga att det aktiverar och det värmer upp hela övningar som är medkänsloövningar, är uppvärmande övningar, så det ökar den här möjligheten att komma i kontakt med och också bli aktiverad.
Mm.
Så den andra aspekten är ju att när vi blir aktiverade, att försöka vara närvarande även när vi blir aktiverade, så att vi kan möta också det med den här värmen. Att nu blev jag aktiverad. Kan jag hålla om mig själv när jag blir aktiverad?
Mm.
Kan jag möta det igen med värme? Eller bara ge utrymme åt det? Det som vi också övar när vi övar medveten närvaro. Kan jag ge utrymme åt det? Och i lagom mängd, så att vi inte fastnar i traumat. För vi vill inte hamna i att vi återtraumatiserar oss själva. Så vi vill inte, speciellt när vi är lite underaktiverade, så tenderar vi att automatiskt dras till traumat. Så vi fastnar liksom i traumat igen. Mm. Så det är att ge utrymme för det. Med värme. Och sen så backa. Så att vi inte är kvar i det för länge. För då blir är vi kvar för länge så blir det ju en form av ältande av traumat. Och att vi inte kan släppa det.
Mm.
Så det är att arbeta med den balansen.
Mm. Det som slår mig när du beskriver det här är ju att samma rörelse eller samma typ av, vad ska man säga, inre förhållningssätt är ju också det förhållningssättet vi har när vi upplever en jobbig känsla helt enkelt.
Mm, absolut.
För det låter lite grann som att vi bestämmer ju inte över våra trauman, precis som vi inte bestämmer över våra känslor, utan det mindfulness och meditation kan erbjuda är en sorts säker övning utifrån den bemärkelsen att vi har bestämt den platsen vi är på. Vi är på en trygg plats även om det kanske inte känns som det.
Mm.
Och utifrån den aspekten så kan vi öva oss i just det. Att låta känslan få komma upp. Låta allting få vara precis som det är. Att kunna rikta någon form av värme, medkänsla, kärlek kanske till och med.
Mm.
Men om inte ens det går, eller om det inte det går ska jag säga. Så kan vi också säga okej. Okay. Och i det okejet, i den tillåtelsen,
mm,
så är det också en definition av kärlek.
Absolut. Mm.
Så, och att träna upp den förmågan, mm, och precis som du säger, det toleransfönstret var ett intressant begrepp. Och
mm,
ser det också som att kapaciteten för att kunna vara med alla känslor ökar. Det är inte så att de försvinner.
Nej.
Men vi blir inte fast i dem eller vi styrs inte av dem på samma sätt.
Nej.
Utan vi får en sorts valmöjlighet.
Mm.
Och där i ligger också mycket av vår mänskliga frihet.
Mm.
Men finns det fall där du skulle avråda människor från att meditera?
Jag skulle säga att det mer handlar om kontexten. Vad man befinner sig i för kontext. Om man är i en kontext där det finns kompetens så skulle jag inte säga att jag skulle direkt avråda ifrån meditation. Men det finns ju naturligtvis vissa sammanhang där det nästan inte finns rätt kompetens. I vissa fall så skulle man behöva en form av klinisk kompetens kombinerat med meditationskompetens som nästan inte existerar. Så att i vissa fall naturligtvis så skulle jag kanske säga att man ska vara försiktig i alla fall.
Mm.
Mm.
Om man lyssnar på det här och så har man mediterat och ett trauma återaktiveras.
Mm.
Hur kan resan se ut mot att göra trauma till en vän istället för att vara emot traumat?
Mm. Jag kommer faktiskt att tänka på en lärare som jag hade för hur många år sedan som helst. När jag började en gång i tiden som sa att stress och smärta är vår lärare. Och jag skulle säga att stress, smärta, trauma är ju en lite mer omfattande eller lite mer extrem form av stress. Och om vi kan förhålla oss till att allt det som vi är med om och det som kommer upp som svåra känslor eller stress eller smärta eller att allt det kan vi lära oss någonting av. Så skulle vi kunna möta traumat med lite mindre motstånd som skulle göra att traumat inte blir lidande på samma att det inte blir ett lidande på samma sätt. Så egentligen är det ingen skillnad i hur vi möter svåra känslor eller så än hur vi möter trauma. Det är bara det att traumat har blivit lite mer, det är lite mer omfattande, det är lite kraftfullare ofta. Så att det är svårare, det är mer utmanande att möta det. Och då kan man säga att när det är ju svårare det är, desto mer värme och varsamhet och vänlighet och medkänsla behöver vi för att klara närma oss det som är jobbigt.
Okej, så här kommer ett kort reklaminslag. För högt upp i Himalaya, i Nepals mest otillgängliga nordvästra hörn, ligger ett skolhem. Skolhemmet är förutsättningen för att barn i utsatta familjer ska kunna gå i skolan eftersom avstånden är stora och vägarna mycket dåliga. Skolhemmet ger nästan 70 barn bra utbildning och en ljusare framtid. Det drivs sedan många år av den lilla svenska föreningen KMCH. Barnen får mat, kläder, möjlighet att sköta sin hygien, en säng att sova i och hjälp med läxläsning. KMCH står för alla kostnader och betalar lönerna för den personal som behövs. Skolhemmet är det viktigaste för KMCH, men stödjer också plantering av fruktträd, byggen av växthus och återbeskogning. Och har precis byggt och öppnat ett bibliotek. KMCH behöver allt stöd de kan få. Och 99% av de insamlade pengarna kommer fram till barnen. Så gå in på www.kmch.se och läs mer där.
Mm. Det som är traumatiserat.
Jag läste någonstans att människor som har gått igenom svåra trauman beskriver det som att, och då är det då människor som har tagit sig igenom ett trauma och som har läkt sig själva. De beskriver det som att de efter det, att de inte skulle vilja leva utan traumat för att läkningen gav dem så mycket, den erfarenheten gav dem så mycket. Och det tänker jag att det som meditationen bjuder in oss till hela tiden är ju att att försöka agera konstruktivt med det som vi möter i livet hela tiden.
Mm.
Och att se hur kan vi minska på vårt motstånd som tyvärr inte hjälper.
Nej.
Det går liksom inte att komma runt det. Och det, oavsett om det är kriget i Ukraina, ett trauma som vi har upplevt eller bara att vi är nervösa inför en dejt. Så det är vad som är.
Mm, absolut. Mm. Mm.
Hur hänger självmedkänslan sen i form av självmedkännande övningar ihop med trauma? Du var inne på det att det är ett av de sätten vi kan läka det. Finns det något speciellt man ska tänka på där?
Det som man har sett med självmedkänsla är hjälpsamt. Det är ju hur vi kommer i kontakt med oss själva. Och det är bland annat hur vi blir guidade. Om vi blir guidade utifrån. Men hur vi låter i oss själva. Om vi guidar oss själva. Hur möter jag mig själv i mig själv. Så tonläget i hur vi pratar till oss själva. Sen så beröring är hjälpsamt. För både hur vi pratar till oss själva och beröring aktiverar ju vårt trygghetssystem och kommer stötta oss i utövandet. Och sen så värme, faktiskt rent fysisk värme. Och det kan man stötta sig själv på genom att hålla i något varmt bara. Men också den aspekten som handlar om mer medmänskligheten, att vara i kontakt med andra. Och det är också, väldigt tydligt om vi är underaktiverade, att vi faktiskt behöver söka kontakt med vår omgivning.
Mm.
Mm.
Det jag tänker lite grann på är ju att idag så ser ju mångas meditationspraktik ut som så att man mediterar själv och gör det hemma. Jag tror att många kan känna sig, och det kan ju vara oavsett om man har upplevt ett trauma eller att man går igenom vissa svåra upplevelser, är just det här att man kan känna sig lite ensam.
Mm.
Det kanske är så att man inte har så många vänner som mediterar.
Mm.
Eller bara allmänt att det inte är fullt så vanligt att man pratar om det som kommer upp.
Nej.
Och det vet man ju inom de buddhistiska traditionerna där sanghan har varit så himla viktig.
Mm.
Och det är väl kanske lite grann det som jag reflekterar över när du beskriver att just det här med att kunna ha, ja, men meditationsvänner på ett sätt. Och att kunna dela det som är sant för en själv och det man upplever, hur viktigt det är.
Mm. Absolut. Och det är ju värdet med att vara i en grupp till exempel. Att gå en kurs eller vara i en grupp. Eller en grupp som träffas och övar tillsammans. Eller, ja, och buddhistiska grupper finns ju naturligtvis också. Som har det här, den stöttande funktionen med personer som är i samma process, som man säger.
Mm.
Mm.
Ja, men jag noterade också på våra retreats att nästan det största värdet av dem, både för mig själv men också för gruppen, är de gångerna då vi delar vad vi upplever. Och så ganska snabbt så upptäcker man att, ja, men vi är så himla lika på så många olika sätt. För det finns saker som tynger oss. Och bara det faktum att få dela det med varandra, att kunna få upp det och få ett ljus på det, ett kollektivt ljus, gemensamt ljus, och att kunna få berätta det utan att någon säger till dig att så där får du inte känna, eller det där är fel, eller var mer positiv, vad det nu än är. Bara det är så himla läkande.
Mm. Absolut. Jag kan bara hålla med att ofta i sådana lite mer sekulära kurser så är ju det ett av grundmomenten i att man har den här formen av delande. Inom buddhistiska kretsar till exempel så är det inte alltid att det finns med. Utan man har ganska så begränsat utrymme för att träffa någon, att prata med. Man har naturligtvis sanghan där man träffas rent informellt med varandra. Där sådana här saker kan dyka upp och man kan prata med varandra om. Men i de här sekulära kurserna så handlar det ju mer om att det är ett moment i kursen. Mm. Det ingår i att dela, för man har sett värdet av det här delandet.
Mm. Min upplevelse är att när jag är närvarande, när jag är i kontakt med mig själv om jag använder det språket, så finns det en naturlig medkänsla. Alltså det här, det, jag ska inte säga, jo, jag kan säga att det på ett sätt går av sig självt. Alltså det som kommer upp möts av närvaro, medvetenhet, omsorg. Men ibland så är jag inte där. Ibland så känner man inte riktigt det. Hur förhåller du dig till att komma till den naturliga medkänslan kontra att aktivera en form av medkänsla? Att behöva mer aktivt försöka skapa den?
Men det är spännande det som du tar upp. För det är ju när vi fullt ut är närvarande, precis som du säger, så finns ju redan allting där. Då är vi bara kärleksfulla, det är bara helt naturligt i oss. Den fulla närvaron inrymmer kärleksfullheten, det bara är. Men precis som du säger så är det ju väldigt ofta som vi på något sätt är i vägen för oss själva. Så det är precis som att vi går omvägen, alltså att göra en medkänsloövning är att gå omvägen för att komma göra en övning för att komma i kontakt med det som vi redan är innerst inne, men som vi har tappat kontakten med. Så att det blir liksom en liten, ja, det blir liksom en liten omväg till oss själva, för vi inte är i det som är i kärleksfullhet. För det är min upplevelse också, att när vi väl är där så bara det är en självklarhet. Då bara det är i kärlek.
Och är det inte lite så att problemet, allt som oftast, är just det här motståndet? Att man kommer möter någonting, en känsla så här, man har den här attityden som är så här, åh nej, 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 nej. Mm. Det är ett stort nej helt enkelt. Nej med massa utropstecken efteråt. Och bara, okej. Okay. Och att svaret är att se det motståndet. Tillåta motståndet vara där utan att vara emot det motståndet. Och bara i det lilla skiftet så har man skapat en större plats, en större kapacitet att vara tillåtande närvarande.
Då öppnas det där lilla fönstret lite grann.
Ja. För det är också en sån här intressant aspekt, att den här nyfikenheten där man vänder på det här och nej till, aha, okej, spännande. Vad är dina bästa knep, eller hur är du med dig själv när du upplever svåra och jobbiga känslor?
Det som är mest utmanande tycker jag är att ens komma på det och upptäcka det i stunden när jag är som mest triggad. Det är ju den största utmaningen, upplever jag. Har jag väl märkt att jag hamnat i motstånd eller är aktiverad, så då är liksom jag redan på spåret, känns det som. Men att bara i den situationen ens upptäcka det, för att då är jag så automatiserad så att då upptäcker jag det inte riktigt. Och det upplever jag att, och det är inte bara min egen erfarenhet utan med att ha lett grupper i många år, att jag känner igen hos andra deltagare som har delat med sig av att ens utövande hjälper ju en att få syn på det här tidigare. Så att det är några fler gånger som jag fångar mig själv tidigare.
Jag tycker också den är så himla viktig att ta med sig, att framgång är inte att man inte fastnar i de här känslorna, utan framgång handlar snarare om att, ja, men en gång mindre, det är så himla värdefullt. Eller en kortare period. Jag själv har haft faktiskt en ganska lång period där jag har, ja, men jag vet inte vad jag är svensk ord, jag har liksom känt mig lite orolig, känt mig lite off, det är det bästa sättet att beskriva det. Och så nu har det börjat vänt, och så är liksom, precis där du sa, att man kommer i kontakt med det här. Och det jag upptäckt är att det har funnits att det stora problemet har egentligen inte varit att det har varit känslor av oro, av ibland lite ångest eller att man bara känner sig lite off. Utan det stora problemet i mitt fall har varit att jag har varit emot det. Det har varit en känsla av så här borde det inte vara.
Nej.
Och just det här, så här borde det inte vara, gör ju på något sätt att man håller locket på de här känslorna.
Absolut.
Det där skapar man, jag kan ju inte kontrollera att det uppstår känslor av oro eller ångest.
Nej. Och min erfarenhet är också att det där kan vara ännu mer subtilt. Det kan vara man nästan inte upptäcker att man är emot, utan det är inte nu eller inte precis så här, eller det är liksom små nyanser som gör att man är, men man går inte riktigt med på som det är. Det är inte okej att det är precis som det är. Mm. För det är vi behöver för att ge utrymme för oss själva på något sätt.
Mm. Ja, men det krävs en form av, för acceptans är ju, den behöver vara radikal i det sättet att den behöver vara okej, om det är så här resten av mitt liv, så är det okej.
Mm. Absolut.
Det är dit man behöver komma, för annars så finns det något litet subtilt motstånd.
Mm. Precis.
Och när man kommer dit och känner det, så då är det som att det är som en magisk formula. Det brukar oftast lösas upp.
Mm.
Eller så är det så här, okej. Det är liksom i alla fall problemet försvann. Mm. Känslan kan vara kvar, men problemet försvann. Är det någonting annat som du skulle vilja dela med dig av kring de här frågorna kring trauma eller utmanande känslor, hur vi kan vara med dem på ett skickligare sätt med hjälp av mindfulness?
Det är några saker som kanske är hjälpsamma när det är med kring trauma, och det är lite grann kring hur skapar vi miljön kring oss själva. Är man då själv när man utövar, eller om man är i en grupp, att se till att miljön är så trygg som möjligt. Att det finns valmöjligheter i miljön. Att jag har en plats där jag känner att här kan jag vara trygg och vila. Så det är ju någonting som är viktigt, och det är också viktigt i hur man blir guidad. Och bara koppla tillbaka till det vi sa tidigare där, att det är verkligen inbjudningar, och det man känner och upplever själv är viktigast. Mm. Så att lyssna på det och att möta det som är utmanande för oss med så mycket värme och medkänsla som möjligt. Och sen så att vår uppmärksamhet kan vara på andra ställen är viktigt. Och det är också viktigt när man som ledare leder en grupp, att det som vi som lärare förmedlar med vår egen närvaro. Hur kan jag, när jag har grupp, om jag vet att har man en grupp på 20 personer, så är det säkert minst 2 personer där som sitter med trauma till och från. Hur kan jag i mig själv som lärare försöka att vara närvarande och hitta tryggheten i mig själv? För jag kommer förmedla det med mig själv oavsett alla ord. Så hur jag förkroppsligar, eller det som man använder på engelska, embody, närvaron och tryggheten kommer kännas av den andra. Och det kan vi ju också påminna oss om att söka kontakt med i oss själva.
Mm.
När vi övar.
Om man lyssnar på det här samtalet och kanske använder vår meditationsapp Mindful eller någon annan meditationsapp och känner igen sig väldigt mycket i det här, vad är din rekommendation för den personen som då troligtvis lyssnar på meditationerna själv, gör det hemma eller en miljö själv?
Kanske att ställa sig själv frågan, vad behöver jag för att känna mig trygg? Vad behöver jag för att känna mig trygg? Så att skapa, alltså jag tänker att trygghet är det absolut viktigaste. Om vi ska närma oss trauma, så är det absolut viktigaste att skapa trygghet. Och vad behöver jag för att känna mig trygg? När jag då ska börja närma mig det som är utmanande. Och har jag något sätt att Hur kan jag också, om jag, som jag sa tidigare, om jag går mer mot att hamna i frys, hur gör jag för att skapa kontakt? Hur, och det kan vara med omgivningen och alltså den rent fysiska omgivningen, men också med någon person naturligtvis.
En sak som slår mig också när du beskriver det här är att det känns som att meditationsformen circling skulle kunna passa ganska väl i form av för människor med trauma, eftersom man hela tiden har ögonkontakt med en annan person och skapar en form av trygghet tillsammans.
Eftersom inte jag har prövat circling så vill jag inte gå in i och kan jag inte säga det. Men jag tänker att ögonkontakt kan ju också vara aktiverande. Så att det kan man också veta. Det på samma sätt som det vi har pratat om tidigare. Det som är aktiverande är oftast också det som är hjälpsamt. Men då är det en dosfråga. Och att ha nära ögonkontakt kan också aktivera trauma.
Camilla, tusen tack för att vi har fått ta del av massa värdefulla inputs kring hur vi kan möta både trauma och svåra upplevelser. Vi har en del i podden som jag inte tror att vi hade med när du var med sist, när vi pratade om hjärnan i vår första säsong, som heter 5 snabba.
Okej.
Okay. Så det första som kommer upp. Vem eller vilka, levande eller döda, skulle du vilja bjuda på middag?
Oj. Ja, det hade nog varit roligt att ha både Jesus och Buddha med. Och det hade varit roligt att ha min farmor där. Och så skulle jag nog vilja ha min första pojkväns mamma med. Är det någon mer jag spontant skulle vilja ha med? Men det blir nog en fin samling, tror jag.
Jag hör det. När var du ledsen senast?
Typ igår, tror jag. Ja, men tillsammans med min dotter, och hon är 17 år, snart 18. Och ledsen på ibland på att saker och ting är jobbigt och utmanande. Och ledsen för att, liksom mer glädjefullt ledsen för att hon är fin och jag får ta del av hennes liv. Och, ja, nej, men alltså det är liksom, känner jag, den största gåvan till att vara närvarande och också hoppas jag och tror på att jag faktiskt blir en bättre människa med att liksom utmana som min dotter. Liksom. Mm. Att det,
Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa om?
Ja, dokumentär är faktiskt den som jag tipsade dig om med Gabor Maté. Den blev jag väldigt starkt berörd av. Den ligger nyligen i minnet. Det finns annat som är bra också, men den ligger tydligt framme för mig.
Mm. Ja, den var verkligen fantastisk.
Ja.
Vi kanske kan länka den i avsnittet.
Mm.
Vad är du tacksam för just nu?
Mötet med er. Det är jättetrivsamt, fastän jag, som jag sa när vi började, att men, det kändes lite trevande och lite nervös för det här mötet kring trauma. Att prata om trauma. Så,
tack själv. Ja.
Tack.
Sista frågan. Vilket är det bästa rådet du fått?
Vilket är det bästa rådet jag fått? Nej, det dyker inte upp någonting speciellt just nu. Faktiskt. Det är nog svaret.
Mm. Väldigt gott svar.
Ja.
Som avslutning på vårt samtal så ska du få leda en övning. Så jag tänker jag lämnar över ordet till dig.
Okej. Okay. Då tänker jag att vi bara kan sätta oss bekvämt. Eller om du faktiskt föredrar att lägga dig ner, så lägg dig ner om du känner att du skulle vilja göra det. Mm. En ställning som är så bekväm som möjligt. Och du kan välja om du vill ha dina ögon öppna eller slutna. Och att komma ihåg att mina guidningar är inbjudningar och att i första hand lyssna till dig själv. Så vi kan bara börja med att landa in i kroppen. Känna hur du sitter eller om du har valt att lägga dig. Bara känna kontakten med underlaget. Förankringen neråt. Rotningen. Lägga märke till andra förnimmelser i kroppen, om du känner någon anspänning någonstans eller något annat som känns, en känsla som kanske kommer till uttryck i kroppen. Bara se om vi kan landa in i kroppen i det här ögonblicket. Uppmärksamma vad som pågår i sinnet, tankar och känslor. Så kan vi uppmärksamma andningen, bara känna andningen i kroppen. Vi börjar med att rikta uppmärksamheten lite mer till inandningen. Känna hur du kanske får ny energi och näring på inandningen. Känna hur det känns att andas in. Och om du vill så kan du låta varje inandetag bära med sig något ord. Någonting som du skulle vilja ge till dig själv eller någonting som du behöver just nu. Att ge något ord eller några ord av någonting du skulle behöva precis just nu. Och så kan vi flytta uppmärksamheten och uppmärksamma utandningen. Känna hur det känns att andas ut. kanske lättnaden och inbjudan att mjukna, släppa efter en aning. Så kan du pröva att komma i kontakt med någon person i din närhet eller person, någon enstaka person eller grupp av personer som har det jobbigt just nu. Och som du skulle vilja erbjuda en lättnad eller möjlighet att släppa efter, mjukna. Så på utandningen så kan du erbjuda den här lättnaden och möjligheten att släppa efter till den här personen eller gruppen av personer som har det jobbigt just nu. Kanske erbjuda dem några ord, någonting som personen eller gruppen skulle behöva precis just nu. Och så kan vi pröva att lägga den ena handen över bröstet och låta den andra handen ligga med handflatan upp och kanske på knät eller i knät. Bara känna beröringen av dina händer. Och rikta nu uppmärksamheten till både till inandningen och utandningen. Andas in till dig själv. Fyll på dig själv med det som du behöver. Nytt syre, ny energi. Kanske några ord av stöttning. Och andas ut till den andra eller de andra. Dela med dig. In till mig. Och ut till dig eller till er. Vi kan låta det vara ett jämnt flöde mellan in- och utandning. Eller om det är så att du själv behöver lite mer att fylla på dig själv mer och fokusera mer på inandningen. Och om du har mycket att ge att fokusera mer på utandningen. Och så kan vi låta händerna få vila i knät igen. Bara känna hur det känns när vi tar bort händerna. Tillåta dig själv att känna det du känner. Tillåta dig själv att få vara precis som du är. Vara den du är. Och när du känner dig beredd så kan du få öppna dina ögon, höja blicken.
Tack.
Tack så mycket.
Båda. Ja. Och tack för att du fick komma hit idag.
Mm. Roligt att ha er här.
Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera Mera med Camilla Sköld. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Camillas meditation. Om du vill komma i kontakt med Camilla så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu. Du hittar även hennes meditationsserie om självmedkänsla i Mindfully under fliken Meditation och serier. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Camilla är det vikten att fråga sig själv, vad behöver jag nu? Ta hand om dig så hörs vi snart igen.